Temat för den här helgen är ju att vi bygger för framtiden. Och det är ju otroligt positivt att Gud, han älskar oss så mycket så att han har en framtid för oss och ett hopp. Och jag tyckte själv det var så otroligt inspirerande att lyssna till Mikael i söndags när han predikade om hoppet. Många utav er vet ju inte om att han har varit med om en trafikolycka för många år sedan, och han lider konstant av en väldigt plågsam värk. Och han predikar ju som att allting bara var härligt i hans liv och fantastiskt, och det är säkert inte många som känner till hans oerhörda lidande. Men han predikar det som Gud har gett honom, och så överför han det, och så får man själv hopp. Och det här med att bygga för framtiden, jag tror att det är så viktigt för oss att vi förstår den kallelse som Gud har med oss, att vi bygger för det som är nu, men vi bygger också för framtiden. Och att ingen lever bara för sig själv. Det spelar ingen roll om han är, ska vi se nu, den yngsta är nu 11 år, eller om han är drygt 80. Så man bygger inte för sig själv, utan vi bygger tillsammans. Och innan jag tror att man kan bli en byggare i församlingen, så behöver man också bygga sitt kristna liv, det personliga livet. Och det finns en vers i Bibeln som talar om hur man ska bygga sitt liv. Det kan ju vara bra. Det är ju inte bara studenterna som är 18-19 år som ska bereda på det här, utan även Gustav som har fyllt, nu vet jag inte om det är 86 år. Jag tycker det är värt en sån här uppmuntringsapplåd. Och han har varit assisterande grillmästare här idag. Och han som hade grillat, han hade cyklat från Göteborg hit. Det kan ju föreställa att det var ganska så lång tur. Det tycker jag också är värt en applåd. Magnus, jag var imponerad av att Mats lyckades köra moped ända hit. Och så kom jag på att det finns någon som har cyklat hit. Jag tänkte att bara åka moped skulle vara tillräckligt jobbigt. Jag vet att en del tycker det var jobbigt att åka bil hit. För vi har ju lite olika kraft här i livet. Om man nu ska bli en sån här byggare då, så bör man förstå hur man bygger. I Judas brev så står det så här i vers 20. Det är inte... Om du har en pappersbibel eller vilken sorts bibel du har. Jag har både och här. Så i Judas vers 20. Och det som är här ikväll, det är väldigt bra om du antecknar eller skriver ner. För då kommer du kunna följa med mycket bättre de andra dagarna. Jag kommer också slänga ut lite utmaningar. Och någon gång kommer det också att bli lite frågesport faktiskt. Inte bara utifrån det, men mycket utifrån det här. Så var lite extra vaken, för det här handlar också om att förmedla kunskap. Hur många har slagit upp det? Ska ni räcka upp en hand så ser jag hur många som är någorlunda med. Hur många är det som har folkbibeln? Och det finns ju två olika översättningar här. Hur många har folkbibeln? Hjälper nu, är det 98? 98? Ja. Läs en gång. Bra. Jag tycker att det viktigaste är, vad är det som ska byggas upp? Är ni med mig nu? Vad ska byggas upp? Ni, mina kära, ni ska bygga varandra. Säg varandra. Vilka är det? Ja. Så redan där försvann bara du och ditt ego och din individualism. Det handlar inte bara om dig själv. Det handlar inte bara om din partner eller din familj. Det handlar om varandra. Och det gäller alla här, och nu talas det om de troende ska bygga upp varandra. Så jag frågar, är det här en kallelse från Gud? På väldigt många ställen så står det att det här är vi kallade till. Många tänker när de hör ordet kallelse att det är en annan plats eller till en annan tjänst bara. Men det är mycket vanligare när Bibeln talar om vad vi är kallade till, så handlar det om att vi är kallade till att tjäna varandra, bygga upp varandra, uppmuntra varandra, trösta varandra, förmana varandra. Det vet vi att vi är kallade till. Så innan du kanske kan komma långt bort dit hen att du blir kallad till en speciell plats, till en speciell tjänst, specifikt uppdrag, så kan du börja med det som du redan vet att Gud har kallat dig till. Och det är att bygga varandra. Och för att bygga andra så behöver man kraft från Gud. Och är du med om det? Om man inte har någonting att ge så är det väldigt svårt att bygga. Sen så står det också vad det är vi ska bygga hos varandra. Vad är det för någonting? Varför specifikt? Vi bygger inte andras ego, utan vi bygger tro. Och är det vilken tro som helst vi bygger? Det är en helig tro. Och jag tror att det, ja, bygga på tron till och med, ja. Bygga på, och grammatiken där kan man ju fundera över. Därför att när vi bygger på tron och den heliga tron, så är det inte vilken tro som helst. Det här handlar inte om ett bygge. När Bibeln talar om bygge så är det ett ord som är mera konstruera. Det handlar inte om att fånga en känsla eller bygga en känsla av välbehag hos en annan person. Det kan vara bra att säga någonting sockersött och någonting uppmuntrande och någonting hoho, vad du är bra och underbart och det spelar ingen roll och så vidare. Allt är härligt. Men det som Bibeln talar om, det är att bygga konstruktivt någonting som håller idag och som håller imorgon. Och det är en helig tro. Så när vi läser Judas, speciellt i Judas innan här, så förstår vi att det finns en sådan tro som inte är helig. Och han talar bland annat där om Biljams tro. Biljam, han trodde jättemycket på Gud. Ni vet, det var han talade med en åsna, eller åsnan talade med honom, talade förstånd med honom. Men Biljam, han var troende. Han hade mycket med Gud att göra, tyckte han. Och han skulle profetera, och han skulle till och med ge sig ut på grund av pengar förbanna Israel. Men ändå så blev det så att han välsignade. Men Biljam hade inte det här i hjärtat att göra det Gud sa. Det finns många människor som är, de kanske inte vet om det, och ibland vet vi inte om det själva, så är vi bara religiösa. Vi har inte en helig tro, tack. Utan vi har bara liksom någonting som är, vi bara överför. Men det vi ska överföra och bygga, det är en helig tro. Och den heliga tron, den bygger på Guds ord. Hela Guds ord, den bygger inte på en enskild predikant, bygger inte på en lära, bygger inte på din favoritpredikant från internet som du säkert har hittat. För det är jättemånga som har det, inte minst i USA. Man bygger på en favoritpredikant. Och Paulus, han säger så här: om ni bygger på en favoritpredikant, då bygger ni på kötsligt sätt. Hur kan han säga det? Jo, därför att det är så. Man liksom tycker, den här han pratar så att jag förstår, och han är liksom, det passar mig, och det känns så gott i köttet. Och så har man en predikant, och så bygger man hela det kristna livet på den predikanten. Det här har man gjort i alla tider. Och Paulus säger, det är kötsligt. Så nu vet du det. Man bygger sitt liv på sin allra heligaste tro, och tron byggs upp utav Guds ord, och det är hela Guds ord. Nu får du ha så att säga favoriter, men bygg inte på dem. För snart så kommer det förmodligen att bli så att du upptäcker att den predikanten hade sina brister. Idag när jag läste om en av mina favoritpredikanter och att han ska sitta i fängelse i 8 år, då tyckte jag det var lite svårt. Det känns lite bäskt på något sätt. Man förstår, hur kunde jag? Jo, jag blev ju inspirerad. Jag kan inte bygga mitt liv på någon annan predikant. Jag bygger mitt liv på Guds ord. Och nu är det till och med så att en del av dem i Bibeln som har förkunnat och sagt saker, de har till och med tappat mycket av sin tro. Men det de sa under den tiden, det var under en helig andes inflytande. Så Salomo, som har sagt allt det här underbara, han tappade väldigt mycket av sin tro, för han hade alldeles för många fruar. Och så tog han in alla de här fruarnas avgudar in i sitt liv. Men det som han skrev en gång, det var i anden. Men man kan inte bygga sitt liv på Salomo eller bygga sitt liv på en enskild predikant. Nu står det så här också att man ska göra något annat. Och det här är faktiskt lite skrämmande. För i många församlingar idag så vill man ta bort det här. Bibeln säger att vi ska bygga våra liv på det allra heligaste tro. under bön i den heliga ande. Och det här vill man ta bort. Inte liksom ta bort, liksom, det säger man inte, man vill inte ta bort den heliga ande, men just den här bönen när den heliga ande ska leva. För en bön i den heliga ande måste vara under den heliga andes inflytande. Håller ni med? Ja. Och om den heliga ande ska ha inflytande, då måste han väl få bestämma om det också är främmande språk och tungotal. Eller är det vi som bestämmer det då? Förmodligen inte. Utan om det är under den heliga andes inflytande, då är det den heliga andes inflytande. Då kan det vara tungotal, det kan vara direkta inspirerande ord. Men vi kan inte ta bort någonting som Bibeln säger att vi ska bygga våra liv på. Så, och tänka, men jag har inte den gåvan. Ja, men se till då att du får den gåvan, eller ta emot den gåvan. Bön i den heliga andes kraft skulle du bygga ditt liv på. Men jag liksom skulle fråga en vanlig, ska jag säga, en genomsnittskristen efter en gudstjänst: ber du tillsammans i den heliga ande, eller ber du i den heliga andes kraft? Så kunde vi ta, ja, jag bett min bön idag, jag bett min morgonbön, jag läser den bönen, eller jag bad efter någon i kyrkan. Det är inte det som det står här, utan ber du i den heliga ande? Du, ibland så säger någon, man kanske ska börja i köttet, ja, det blir inte riktigt, men du ska börja i tro. Du ska börja i tro och säga: Gud Fader, jag söker dig nu, jag tänker på dig i min bön. Pappa Gud, jag ber till dig nu. Hjälp mig helige ande att be till min fader. Hjälp mig helige ande att be i din kraft. Då är det ju inte så att bönen blir så religiös. Då leder den helige ande dig. Hur många var det som fick förbön idag här för en halvtimme sedan? Det var några som bad här. Jag fick förbönet Alireza och Said. Det betyder jättemycket för mig. Jag upplevde verkligen att det var en bön i den heliga ande. Det byggde mig. Jag har ju haft en speciell resa. Jag har haft när det gäller att min bror Tony har ju fått flytta hem till Jesus. Men den förbönen som jag upplevde att jag fick under den här processen, det var fantastiskt. Vi hade en bön. Det var att jag skulle få komma hem. Och jag skulle få prata med honom, säga farväl och be med honom innan han dog. Men det var bara att han var så döende, så de trodde inte, det går inte, för han kan inte äta och han kan inte dricka. Och det är en vecka kvar tills jag kommer. Och ingen dropp och ingenting. Det liksom, kan det gå? Det kan gå. Så vi bad för det. Så när jag kommer hem på torsdagen eller på onsdag natten, åker dit på torsdagen och kommer dit, han lever. Och vi ber med honom, vi tackar Gud, och han har inte fått så mycket smärtstillande så han kan gensvara. Vi anbefaller honom i Guds händer och vi bara upplever en helig andes närvaro. Det är fantastiskt. Nu sitter min syster där och min mamma där, men jag talar i tungen ändå. För det har jag alltid gjort. De har alltid hört mig tala i tungen sedan jag blev frälst. Första gången jag gjorde det, så kom jag ut från duschen, så stod min mamma och min syster utanför, så skrattade de. Då hade de stått och smyglyssnat. Jag hade precis blivit döpt i den heliga ande. Och vet jag liksom, när jag duschar, vet inte vad som händer med vatten. Jag tror att många känner igen det där. Man bara vill tala i tungor och prisa Gud. Och ni förstår ju, så har man inte stängt mun, så det blir väldigt bubbligt och härligt. Men sen, jag kommer aldrig att skämmas för mitt tungotal. För jag skäms inte för den heliga ande. Men sen så kanske jag inte ska skrämma bort folk med det. Och när jag gör det offentligt, alltså på det här sättet, så vill jag att någon också tolkar tungotalet. Men i min bön så vill jag vara fri att be i den heliga ande. Och det är så många som missar det här och förnyelsen i sitt kristna liv. För man tänker, men jag förstår ändå inte vad jag ber. Ja, men det finns en som förstår vad det ber. Den heliga ande vädjar för de heliga så som Gud vill. Så varenda gång du ber i den heliga ande, så ber du osjälviskt efter hans vilja. Och kanske för någon annan än dig själv. Halleluja. Så ibland så blir, vet du, en del ser lite förvirrad ut och undrar, varför ska jag be nu? Så säger predikanten, nu ber alla i den heliga ande. Så är det helt tyst. Visst är det sånt pinsamt? Tänk, vad hände här? Firar vi gudstjänst utan att vi kan be i den heliga ande? Eller skäms vi för varandra? Det ska vi väl inte göra? Om vi ska liksom få fart på oss, så behöver vi ha lite bränsle. Vi behöver ha lite olja. Och så kan vi be vidare. Så vi ska pröva att be mer i den heliga ande. Sen är det inte slut här. Utan jag menar på att det allra viktigaste, om man nu kan göra en sån bedömning, är någonting kvar här om man ska bygga sitt, hur man ska bygga sitt liv? Det finns någonting som är viktigare än det här med tron, en bön i den helige ande, även om det är det som startar upp det hela. Tron är som tändstiftet, bönen i den helige ande är som oljan. Men det finns någonting som är viktigare och som jag tror kan vara svårare för många. Vad är det? Guds ord, ja, det var redan med där. I nästa vers, vers 21, vi läser den. Så står det: håll er kvar i Guds kärlek medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet ska ge er evigt liv. Så är det någonting man blir frestad i, fast man är liksom kristen och andefylld och allting är härligt, det är det här att man inte håller sig kvar i Guds kärlek. Jesus säger det är det viktigaste av allt, att ni ska älska honom och älska varandra. Så att bli byggd och att bygga andra handlar om att hålla sig kvar i Guds kärlek. Så frågar jag, kan man ramla ur Guds kärlek? Nej, jag tror inte det. Men jag tror att någon kan fresta en bort. Och jag tror att man kan välja att gå ur Guds kärlek. Man kan gå ur hans hand. Men han håller oss där. Så det är liksom inte vara orolig att plötsligt en gång så tappar Gud greppet, eller han har en dålig dag, eller han blir sur på sig eller någonting. Utan det är vi själva som frestas bort att tvivla på hans kärlek. Men om vi håller oss kvar i Guds kärlek, så kan vi vara med och bygga våra liv på det sättet. Håller du med om att det här kanske var det svåraste? Det andra klarar vi av, vi vet precis, och vi bygger, och det är Guds ord, och vi ber i den helige ande, och vi talar i tungor, och vi är frimodiga. Men det är att hålla sig kvar i Guds kärlek. Jag menar varje dag. Jag har varit frälst i över 30 år. Hur många är det som har varit frälst lite längre nu? Det var Niklas, han visste inte riktigt här. Ungefär, va? Så du var liten. Det är några fler. Ja. Håller med om att det här är en prövning. Det här är ett test. Liksom att man vaknar på morgonen och så tycker man det är en jobbig dag när jag håller mig kvar i Guds kärlek. Man blir frestad eller prövad eller upplever att livet är orättvist och människor är dumma. Alltså, men jag håller mig ändå kvar i Guds kärlek. Det är så vi bygger våra liv. Och så väntar vi på att vår Herre Jesus Kristus ska komma tillbaka. Och han är den som ger oss evigt liv. Halleluja! Nu tänkte jag vi skulle göra så här. Vi läser Romarbrevet 12. Och så läser ni från vers 5, vers 6 och 7. Och så tar vi bara 5 minuter. Och sen, har ni inte papper och penna, så får ni skriva på grannens papper. Eller så får ni skriva i telefonen. Och så ska ni plocka fram 7 olika sätt att bygga upp andra på. Det handlar inte om dig. Det är 7 olika sätt som du bygger upp andra på. Romarbrevet 12. 5 minuter. Ja. Vi ska få alla verserna här istället, så ska jag säga dem. Vi kan läsa 6 till 8, det kan räcka. Vers 6, vers 7 och 8, så håller vi oss till dem. Och den som har fått 7 räcker upp en hand. 7 styckna sätt att bygga upp andra på. Är det bara Lia som har hittat dem? Ni hittat 6? 7? Bra. Hur går det för er från Iran? Är det bara hon? Är det bara hon som är från Iran? Förstår ni? Har ni Bibeln? Ja. Yes. Hur många har hittat 5? Och ni kan skriva upp dem också, så blir det lite lättare. Okej, nu ser jag. Räck upp handen nu, ni som har hittat 7. Ja, det är några kvar. Är det någon som har hittat 8? I så fall är det något mysko. Nej. Okej, har ni dem? Du fick 8. Bra. Vi har fått 8 här nu. Är det någon som hittat 9? Nico, hur går det? Vilken vers? Romarbrevet 12, Alireza. Romarbrevet 12, vers 6, vers 7, vers 8. Du har läst dem? Ja, han läser dem igen. Men det är för dem som inte har biblar. Ja. Då frågar jag så här. Hur många utav de här gåvorna ska man använda i kärlek? Det är 7 stycken. Hur många utav dem ska man använda i kärlek? Annars så funkar de inte. Alla. Ska vi göra det så enkelt? Okej. Okay. Då säger jag så här. Om jag profeterar och jag inte profeterar i kärlek, bygger jag inte upp då? Är ni helt säkra på det? Om jag ger en gåva och jag inte ger den i kärlek, bygger jag inte upp då? Det är lite trickigt det här. Eller hur? Kan man profetera utan att man älskar? Alltså var med nu, vågar jag försöker. Ja, det kan man. Kan man vara barmhärtig utan att älska? Ja, faktiskt. Det låter konstigt, va? Man kan ha empati för att man kan träna upp det. Man kan ge också. Allt det här som står kan man göra utan att man älskar. Och det kan också få en enorm effekt. Hör ni vad jag säger? Ja. Jag kan till och med bota sjuka utan att älska. Så gåvorna fungerar ändå. Men motivet för varje gåva ska vara att man älskar Gud och älskar andra. Och det som är lite speciellt då, när man förstår att nu har vi tappat motivet, det är att när människor med olika gåvor börjar bli avundsjuka på varandra. De tycker att de själva får för lite utrymme, andra får för mycket uppmuntran, jag får för lite bekräftelse, alla andra får. Då har man tappat det. Och nu frågar jag så här. Tror ni att vi skulle använda de här gåvorna mer om vi var lite mer fyllda av kärlek? Ja. För det märkliga är när man kan fråga, hur många är det som skulle vilja fungera i en sån här gåva? Ja, skulle jag kunna tänka mig, säger någon. Precis. Rätt svar, Olof. 10 poäng. Men det finns förlåtelse och vi älskar dig ändå. Vi är lite olika. Så det, då undrar jag, vad tror ni skulle hända om vi alla bestämmer oss för att vi varje dag bygger en helig tro? Ingen slarvig tro. Ingen kompromisstro. Utan en helig tro. Och varje dag ber i den heliga ande. Och varje dag håller oss kvar i Guds kärlek. Och det till och med får uttryck i det som jag kallar för kärlekens språk. Alla Romarbrevet 12. Eller alla Paulus. Hur många är det som har läst de här böckerna, kärlekens språk? Jag tror nästan det är femt många gånger till och med, ja. De är jättebra. Men det finns en ännu bättre tolkning av kärlekens språk som Paulus skriver. Att om du använder de här gåvorna så talar du kärlekens språk. För om du profeterar över någon för att du älskar den personen och älskar Gud, då uttrycker du kärlek. Om du undervisar någon för att du älskar de här människorna och du älskar Gud, då uttrycker du kärlek genom din undervisning. Det tänker man inte på. Kärlek är inte alltid bra. En klapp på axeln, en kram, ge en gåva, uppmuntrande ord. Kärlek kan vara att undervisa. Kärlek kan vara att vara barmhärtighet, vara barmhärtig och lyssna på någon så du bara känner att någon har tid mer än 10 minuter. Kärlek kan vara att skicka ett sms i rätt tid, bara rätt så. Kanske ta 10 sekunder, men innan de 10 sekunderna när du skriver det här har du kanske mött Gud och du bara har en kärlek från honom. Men om vi inte uttrycker språket, om vi inte säger någonting, så förstår ju inte andra att Gud är i oss och han älskar oss. Att komma till USA var väldigt speciellt på många sätt. Säga vad man vill om människor från USA, men de vågar prata om Gud. Och de vågar be för människor. Och de hälsar på varandra. Och så profeterar de hej vilt, bara rätt så, när som helst, i alla fall i de församlingarna vi var. Och jag tänker liksom så här, jag börjar uppleva en sån kärlek. Och när vi är på ett möte och vi ska dit och vi ska predika, så säger pastorn: ni har inte bara kommit hit för att predika och ge oss någonting, ni ska få någonting också. Visst var det härligt? Så hade vi en väldig förväntan. Och innan vi ens hade predikat så hade vi liksom fått uppleva profetiska tilltal, vi hade fått förbön. Och när vi åker därifrån så får vi en stor generös gåva. Så vi kunde köpa mycket mat och mycket glass och göra roliga saker. Det är också kärlek. Håller ni med om det? Ja. Men om vi inte förnyas i den här kärleken, så ser inte andra Jesus i oss. Då blir det religion och det blir bibelord och det blir kyrkan och sådär. Men det blir inte Jesus i oss här och nu. Så jag ser en kyrka, jag ser en församling när vi profeterar för att vi älskar andra. Inte för att vi ska vara märkvärdiga. Och därför så vågar man profetera och misslyckas. Precis som man vågar undervisa och misslyckas. Man vågar själavårda och misslyckas. Är det inte så? Men varför ska man då inte våga profetera och misslyckas? Hur många av er kommer ihåg första gången ni profeterade? Sara, hur var det? Kan inte du komma och säga det? Kan vara intressant. Jag tycker, är det någon mer som vill säga det? Så tar vi vara på det här. Sen så ska du strax få komma och berätta om det som du upplevde, Jonathan.
Jag var i Nicaragua på missionsresa. Och jag bad för en tjej som hade varit tolk åt oss. Och plötsligen så slutade jag be och började tala till henne. Och jag har ingen aning om var det kom ifrån. Och jag kommer faktiskt ihåg vad jag sa. Det var väldigt speciellt så. Men jag insåg först efteråt att just det, nu har jag nog profeterat över henne. Det var nog det som det här var. Och det var väldigt uppmuntrande att det var så pass enkelt. Att det var ingen uppladdning innan egentligen, förutom att jag bad. Och det var ingen så här speciell Gud skrev eldskrift på väggen. Men hon blev otroligt berörd och uppmuntrad, det vet jag.
Underbart.
Det som har hjälpt mig mest när man frågar: hur vet du att du ska profetera över någon? Är det någon som har reflekterat över det? Vad tänker du, Romy? Hur vet du att du ska profetera över någon? Nej, hur tänker du? I samtalet, ja. Jättebra. Hur gör ni andra? Var det någon som rapade eller någon som sa någonting? Sen får jag fråga, betyder det någonting som han sa? Ja. För att jag tyckte det här var jättesvårt. För jag hade inte fattat riktigt poängen med det hela. Jag tänkte att poängen var att jag liksom ska få fram min gåva. Nu ska jag profetera. Så när det var ett möte och ett bönemöte, så kommer det någonting och det kommer någonting. Och så bara det tunger och så kommer det någonting. Och eftersom vi nästan alltid var samma personer på varje bönemöte, så var det inte så lätt då att liksom profetera. Men så kom det någon ny på bönemötet som inte hade varit där. Och då liksom kommer de här tankarna. Och när jag liksom får de här tankarna, så tänker jag att jag trodde på dem. Och så förmedlade jag dem efter den tro jag hade. Och det var väldigt enkelt. Och i de här versen innan så står det: profetera efter måttet av din tro. Så du kan ju börja med det du tror på. Du behöver inte liksom profetera någonting du inte tror på. För då kommer du bara sjunka. Men profetera någonting som du tror att Gud har sagt till dig. Sen hände ju det som inte ska hända när jag profeterade. Jag fick ingen bekräftelse. Och du vet, då tänker man nästa dag: jag är en idiot. Och det känns jättedumt. Och så bestämde jag mig för att jag gör aldrig om det. Det är kanske någon som varit med om någonting liknande. Men så kommer det igen. Profetera. Tala ut. Och så kände jag att, ja men jag tror ju på det här ändå. Och så talade jag ut. Och så kom det några gånger. Efter några månader så fick jag bekräftelsen på den första profetian. Och då blev jag jätteglad. Tror ni att jag profeterade ofta då? Ja. Och så struntade jag i bekräftelsen. För att om jag började i tro, så var det inte synd. Förstår ni? Så du behöver inte vara orolig om du säger det i tro. Det som jag tänker på mest nu, om vi har en samling så här, och så ser jag någon och så bara upplever jag en speciell kärlek till en viss person. Så ofta så får jag liksom inte att jag ser, så ser jag en text eller någonting, och så ser jag där och så händer någonting i syn. Ofta så får jag en speciell kärlek till en specifik person. Och så går jag fram till den personen och frågar, kan jag få be för dig? Så nu vet jag, för jag frågar det ibland. Och det är oftast människor som jag träffar för första gången. Och det är jättespännande. Man vet ju ingenting om dem. Och så säger man någonting. Och så en del är ju bara stone face. Så man bara liksom låter mig försvinna härifrån. Så det kan vara bra att blunda om du märker att någon är. Men om någon inte är stone face, så titta. Och gråter de, så är det inte säkert att du har träffat rätt. Du kanske står på deras tår, eller du har dålig andedräkt eller någonting. Så det är inte alltid liksom så du kan läsa av det. Men du behöver inte få bekräftelse från människor. Hör nu vad jag säger. Men du behöver göra det efter måttet av din tro. Men ändå viktigare är det här att du älskar Gud och älskar den du profeterar över. För då kan det också bli fel. Ni vet, jag undrade, Elisabeth Åstin, ni kanske inte kommer ihåg henne, men jag undrar hur hon kunde med och profetera i skolklasser. Kommer in i skolan och profeterar, och så frågar hon hur känns det här? Så säger den här som lyssnar, en av dem, nej, det stämmer inte alls, säger han. Förstår du vilken stämning det blev i klassen? Profetera över någon, profetera familjesituationen, och så frågar hon, nej, det stämmer inte alls, säger han, och det blir bara helt tyst. Visst är det underbart att vara profet då? Det är då man känner, halleluja, tack Gud att du är så god och trofast och uppmuntrar mig mitt i skolan. Alltså, hon bara fortsätter helt oberörd ändå. Och sen så träffar hon rätt. Sen så blev halva den klassen frälst. 1,5 år efteråt blev den killen frälst som bara förnekar allting. Och då passade vi på att fråga, varför förnekar du allting? Jag blev så överrumplad, sa han. Och kände mig så fruktansvärt dum, så jag bara sa, det stämmer inte. Han tänkte ju att han förstörde mötet. Han var inte förälst. Han tyckte bara liksom, försvinner mitt liv, liksom alla sanningar och allting. Det är likadant när du ska bota sjuka. Jag tror inte att de flesta blir helade direkt så. Eller när du har ett kunskapens ord, så förmedlar du det. Det är liksom någon här. Och så berättar du någonting som du upplever att Gud har sagt. Och så är det någon som kan ge sig till känna. Sällan ger sig människor till känna, och så förstör det hela mötet. För predikanten var ju fel ute. Men så ofta så kommer det och visar sig att den personen tänkte att det gällde ju inte mig. Eller hur? Visst kan det vara så. Men så gällde det just dig. Man tänkte, det kan ju inte gälla mig. Någon står upp och talar, du som har ont i den axeln och i den nerven, och när du gör så så gör det ont. Nej, det gäller inte mig. För man skäms så mycket. Men man har ingen aning om att man skämmer ut predikanten. Och man skämmer ut Gud. Nej. Så jag tror också att ibland får vi respondera. Så kan du säga, jag känner att det är någon här inne som har ont i huvudet. Det är svårt att träffa fel, va? Eller hur? Jag känner att det är någon här inne som har haft ont i en tand någon gång i sitt liv. Det finns någon här inne som har 2 ben. Och till slut så man kan inte. Men när man säger något specifikt, och så är det ingen känns det så dömt. Men gör det ändå. Om du tror på Herren, och om du älskar Gud mer än din prestige och din stolthet, jag tror det är då vi växer. Alltså, det känns inte roligt när du står och profeterar offentligt och någon bara skakar på huvudet. Jag har ju varit med om märkliga saker. Jag kommer till Zambia, och så är jag i Zambia och ber och profeterar, och så ska jag liksom be för en man där, och hans ögon blir svarta och han stirrar rätt på mig. Jag tänkte, han kommer att slå till mig. Och det, jag känner bara, det här är inte rätt, det här är inte bra. Och jag liksom gör ju det här som man inte ska göra. Får jag be för dig? Och så tar jag tag i honom och ska börja be. Så han hann ju inte säga nej. Men då börjar han bara, och han liksom, och sen så börjar han att tala i tungor. Och folk skrattar, och evangelisterna hoppar, och människor jublar. Jag tänkte, någonting härligt var det. Någonting härligt var det. Vet du vad det var? Den mannen hade undervisat. Han var ledaren i församlingen och kallades för diakon i baptistkyrkan. Han var den ledande diakonen som hade varit med och jagat ut den missionären som tog mig till mötet, drivit ut honom ur Zambia, för att han trodde inte på att tungotal gäller nu. De trodde att det var en gåva som har försvunnit. Han har undervisat emot offentligt. Alla visste om det. Och jag frågar, får jag be för dig? Och så väntar jag inte på svar. Jag ber och han... Så han försökte stå emot liksom den heliga ande och tungotalet. Och ni förstår vilket genombrott det blev. Det var jätteroligt. Det var bara att jag tänker inte på det utan mötet. Jag vet ju ingenting än. Jag vet ju ingenting än. Men sen då så fortsätter jag. Alltså allting blir så upp och ner på. Så när jag är där ute. Och så, jag vet inte, jag fick för mig det. Det var väl säkert någonting som var modernt då. Att jag skulle ge bort mina skjortor, mina svettiga skjortor. Så de här ungdomarna liksom fick några svettiga skjortor. För det, liksom, det skulle vara välsignat och det skulle vara smörjor och så. Så jag är bort där. Så jag kommer in liksom och har bara byxa och liksom bara överkropp. Så ska jag komma in där vi bodde och skulle gå in och lägga mig och sova. Då sitter hela styrelsen där med diakonerna och pastorerna allihop. De sitter där, då kommer jag in liksom halvnaken. Och då vill alla ville bli andedöpta. Jag tänker att vi tar på mig en skjorta och be för dem. Alla blev det. Utom en, i alla fall den dagen. Jag tror att det här med att så här, övervinna rädsla, övervinna den här känslan, jag gör bort mig. Att kärleken övervinner den där stoltheten. Att jag vågar faktiskt säga saker. Alla får skratta åt mig. Jag får misslyckas. Människan jag ber för kanske till och med dör samma dag. Jag gör det ändå. Därför att jag bad i tro. Och jag älskade den personen. Jag vet inte hur många gånger människor har sagt när vi har bett och så ska vi nästan be om ursäkt och förlåt att de inte blev helade och så ska man backa ur sig. Men säg inte det. Det är ingen annan än ni från kyrkan som har brytt er så mycket att ni har bett för de här människorna. Förstår ni att man kan uttrycka kärlek, man bara bryr sig, lägger sina händer på någon, ber en enkel bön och det kanske inte sker någonting så, men man brydde sig och visade kärlek. Halleluja! Så det som är min uppmaning nu, den här helgen och kanske resten av ditt liv, gör det här till en livsstil. Att bygga ditt liv på den allra heligaste tro. Gör det under bön i helig ande. Jag vet att det kan verka konstigt att liksom be på kvällarna, be i anden och tala i tunga till och med när du så att säga, kör bil eller åker bil eller tittar på tv eller gör någonting, läser, studerar, att du ändå talar i tunga. Jag gör det. Jag tycker inte att det är konstigt längre. Andra kanske tycker att det är konstigt. Och ibland gör det högt och andra får höra också. Men framförallt människor som kanske förstår det. Men det bara bubblar över från mig. Men också att jag håller mig kvar i Guds kärlek. För om jag inte kan älska människor, om jag är avundsjuk, om jag inte kan förlåta, då håller jag mig inte kvar i Guds kärlek. Håller ni med? Men sen kan man också bli så fruktansvärt trött. Så att man inte orkar be eller orkar tjäna Gud. Vet ni vad jag gör då? Då vilar jag. Visst var det klokt? Varför inte det? Det är ju bibliskt. Jag håller inte bara på och fortsätter. Jag är jättetrött, men det finns ju bara jag kvar i världen som tjänar Gud. Så jag håller på ändå. Och jag är trött, jag orkar inte mer. Då bara bryter jag. Då gör jag något annat och jag är bara ensam med Gud. Då är ju inte jag liksom förstör med andra människor. Hallå? Ibland så kan det vara bra att du drar dig undan. Av ren barmhärtighet mot andra. Så att du liksom blir förnyad igen. Och luktar gott eller talar gott och talar uppbyggligt. Så kan man känna, ja, halleluja, nu kan jag återigen få vara med och ge ut av Guds kärlek. Ja, kom, det är säkert bra.
Ja, det var innan han började undervisa så jag hade en röst tillbaka till det första kärleken. Så jag tror att vi har kommit på regret, kanske vi förväntade oss, jag vet inte vad, men jag tror att Gud vill få ner den kärlek som vi en gång har känt förut. Eller alltså någonting. Men tillbaka till första kärlek. Så sen under vi ska bygga i Guds kärlek. Så där du går och lägger dig bara och snackar med dina syskon. Bara alltså Jesus. Alltså låt den kärlek bara brinna för honom. För det han är som att visa att du vet vad kärleken är. Och Jesus, vi bara älskar dig. Vi tackar dig för att du är kärlek. Vi tackar dig för du är vår Herre. Du är allt vi behöver, Jesus. Vi bara tackar dig för vad du har gjort. Vi tackar dig för våra kyrkan. Vi tackar dig för vi får våra barn. Och till dig, Herre. Jesus, vi tackar dig för den här helgen, Herre. Vi tackar dig för det du vill göra. Vi tackar dig för att du vill hjälpa oss att bygga våra tron på ditt ord, Herre, kärlekare. Tack Jesus för du som har visat oss vad kärleken är, Herre. Du som älskat oss genom att ge bort ditt liv, Herre, så att vi kunde leva, Herre. Vi bara välkomna din ande så att du kan ta över och bara förvandra våra liv, förvandra våra tankar. Låt oss det där vi gör, Herre, bara och spegla din kärlek, Herre. Bland oss och här på jorden, Herre. Vi bara välkomnar din vilja i våra kyrka, i våra liv, i allt vi gör, Herre. Och vi prisar och älskar dig.
Herre, jag tackar dig också för att den övernaturliga kärleken som du ger, som vi inte kan bygga upp själva, utan som du ger, den tar vi emot just nu. När vi brister så många gånger, och så ger du oss den kärleken till dig, den första kärleken, men också till varandra, Gud. Så att vi inte bara tänker på oss själva, utan tjänar, ber för andra, profeterar och är där i rätt stund. Jonathan har varit med om någonting som jag gärna vill dela.
Jo, det var så här att häromdagen så när vi satt och skulle äta mat, så kom det upp en utländsk man, eller det kom upp en utländsk man upp för våran trappa, upp till våran dörr då. Och så visade han fram en lapp, och där stod det då att han var dövstum. Och han sålde då vissa saker som han gjorde för att tjäna pengar då, för han kunde inte få något jobb. Han kunde ju varken höra då eller prata. Och hur som helst då i alla fall, så vi gav honom lite pengar. Och så sen så gick han iväg till nästa hus då. Och efteråt då så började vi fundera så här. Att hur kan man hjälpa en sån här man liksom på riktigt? Inte bara tillfälligt, för det är bra att ge pengar. Det gör liksom nytta. Men sen efter en tid så är han tillbaka till samma ställe liksom, i och med att han, ja, att han har de här handikappen då. Och så kände vi det att det enda som kan förändra hans liv, det är om han får in Jesus i sitt hjärta. Och vi blev väldigt berörda och tagna av det här, att han hade varit där och så. Och så till slut så kände jag det att nej, men jag ska gå ut och en runda och be för honom. Och så kände jag också det att om jag kan hitta honom, för det, då var det en halvtimme sedan han hade gått iväg därifrån. Så, men om jag kan hitta honom så ska jag be för honom. Och så skrev jag en liten lapp då på engelska som jag kunde visa fram då, att I believe in Jesus. Och Jesus says that I should pray for you. Och så en fråga då, can I pray that you will receive Jesus? Och Jesus will make you happy. Så här enkelt liksom. Som det är också som han har betytt i mitt liv liksom. Och i alla fall så jag tog på mig skorna och jag gick ut då. Och började be. Och jag kände hur Gud ledde mig att gå upp för gatan först då. Och det var en halvtimme sedan då han hade varit där, så det, han kan ju ha gått rätt långt liksom. Men så kände jag det att i första korsningen så nej, men jag ska gå rätt fram. Så kom vi till en till korsning då, så kände jag nej, men nu vi tar höger här. Och så sen snett ner till höger igen då. Och då var han där 50 meter framför mig. Så jag gick fram till honom och så bad jag att han skulle ta emot Jesus i sitt hjärta och la handen på hans öra också, att han skulle bli förvandlad liksom. Och det jag kände just var liksom att det är inte vårat ansvar att miraklet ska ske, men det är vårat ansvar att vi ska be. Och att när vi känner att vi ska be, så gör vi det, och så får Jesus göra resten sen. Så ja, det var det jag ville dela. Ja, Jesus, vi bara tackar dig just här nu, Jesus. Vi bara ber att du ska fylla oss med din kärlek, Jesus, så att vi ska kunna gå ut och ge den vidare till andra, Jesus. Vi bara tackar dig för det. Vi bara ber om frimodighet också, Jesus, och bara gå ut och göra det när du kallar oss att göra det, Jesus. Vi bara ber att allt som vi känner att det är pinsamt och allt sånt, att vi bara ska lägga ner det, Jesus, och följa din röst när du talar, Jesus. Jag bara tackar dig att vi ska lita på ditt ord, Jesus, vad du säger, Jesus. Jag bara tackar dig för det. Jag bara tackar dig att du fyller oss med kärlek. I Jesu namn. Tack, Jesus.
Kan vi stå upp allihop bara? Tack, Jesus. Jag tror att det är fler än jag som blir berörda av det här, att Gud faktiskt håller på att göra någonting. Men att vi också behöver ta emot det och hålla oss kvar i det som Gud redan har gett. För jag tror att den här början på den här helgen blir det är som en nyckel ändå. Att du låter honom få låsa upp ditt hjärta, att du låter honom få förnya dig, att du låter honom få röra vid dig redan nu. Då kommer du behöver inte vänta på söndag kväll. Då kan det vara en helt annan helg där du inte bara kommer och till slut blir du förnyad, utan du kan bli förnyad idag, ikväll, och vara till välsignelse i hans kärlek och gärning under hela den här helgen. Halleluja. Så du som bara önskar det, att jag bara ber en bön för dig nu, bara lyft en hand, och ännu viktigare, lyft ditt hjärta och ta emot. Gud, vi tar emot från den kärleken som redan bor i oss. Vi tackar dig, Gud, för en övernaturlig förvandling och uppfyllelse av helig ande på nytt. Du vet att vi behöver förnyas i tankarna och i livet och i handlingarna här, som Jonathan sa här, och i det profetiska här som Priscilla bara får. Den första kärleken, Gud, här vill vi leva i den. Herre, det ska inte vara bara minnen och nostalgi, utan idag, Gud, så har du den här enorma kärleken och glöden. Halleluja! Jag ber för dem som har lyft sina händer, lyft sina hjärtan, som vill förnyelse, som vill mer, som vill möta dig, som vill leva kvar i din kärlek, som vill bygga sitt liv på den heliga tron. Tack, Gud, för denna underbara förnyelse redan första kvällen i den heliga ande. Halleluja! Bara ta någon minut med någon som du bara ber igen. Och så ska du inte vara rädd, utan jag tror att du ska vara ledd av den heliga ande. Bara tacka Gud för någon eller några, bara någon minut. Gör det. Tack, Jesus. Herre, tack för din ledning nu när vi bara ska be för varandra. Tack för din ledning just nu, Gud. Tack för vad som sker, vad som händer när vi söker dig, ber för varandra, Gud. Vi tackar dig.